vill tala till oss också genom ditt ord ikväll. Jag ber välsigna ditt ord på våra hjärtan. Vi ber i Jesu namn. Amen. Amen. Oj, så underbart, så underbart, så mäktigt. Ja, jag hoppas du riktigt fick den här uppenbarelsen av att han är värdig att lovsjungas och tillbes. Vi kan aldrig tillbe och lovsjunga för mycket vår skapare och Herre. Jag hämtar kvällens bibeltext från fjärde Moseboken kapitel 23. Vers 8 så läser jag så här. Hur kan jag förbanna den som Gud inte förbannar? Hur kan jag fördöma den som Herren inte fördömer? Och i vers 20. Se att välsigna är mitt uppdrag. Han har välsignat och jag kan inte ändra på det. Scenariot här i det här sammanhanget, fjärde Moseboken, kapitel 22 och 23, så är det här att Israels folk har lämnat Egypten, där de har varit slavar ungefär 400 år. Och nu har de vandrat omkring i öknen och de närmar sig det land som Gud har lovat till dem, Israels land. Och de har ju mött en del folk längs vandringen och de har ingett respekt och fruktan där de har dragit fram. Det är många, det är ett talrikt folk. Och nu är det framme vid Moab och på väg in i det utlovade landet. De står mitt emot Jeriko på andra sidan Jordanfloden. De har liksom kommit, vad ska vi säga, västerifrån från Egypten och så kommer de nog österifrån och ska gå in i landet mitt emot Jeriko. Och kungen i Moab, också folket, så blir rädda när de märker att nu är Israels barn på liksom antågande. Därför att de har hört att de är många och att Gud är med dem. Så kungen i Moab, han heter Balak, han sänder bud efter Bileam som har en profetisk gåva. Många teologer som menar att han var inte en Herrens profet utan han kanske mera är magiker, en sån här siare som såg saker och ting och profetera. Men det är honom som Balak sänder bud efter och säger så här. Nu har ett folk dragit ut ur Egypten. Det täcker markens yta och har slagit sig ner mitt emot mig. Kom nu därför och förbanna det folket åt mig, för det är starkare än jag. Kanske kan jag då slå det och driva bort det ur landet. Jag vet ju att den du välsignar är välsignad och den du förbannar är förbannad. Men Gud talar till Bileam och säger, du ska inte gå med de här som är och hämta dig. Du ska inte förbanna Israels folk, för det är välsignat. Så Bileam, han ger det här beskedet till kungen, att jag kan inte komma. Jag kan inte förbanna någonting eller någon som Gud välsignar. Men kungen i Moab, han ger sig inte, utan flera gånger så sänder han budet till Bileam. Du måste komma, det här är viktigt för mig. Jag kan inte strida mot det här folket, jag liksom kan inte stå det emot om inte du kommer och förbannar folket. Så till slut så sadlar Bileam sin åsna och så följer han med de här hövdingarna som är och söker honom. Och på vägen så händer någonting dramatiskt eller drastiskt. En ängel så ställer sig mitt i vägen och blockerar vägen för åsnan. Och det som är speciellt med det här tillfället så är det att åsnan ser den här ängeln. Men Bileam, han ser ingen ängel. Men åsnan, när hon får se en ängel stå med draget svärd mitt på vägen, så då vikar hon bort från vägen och ut på åkern och liksom försöker den vägen komma förbi ängeln. Men det går inte. Och Och det här Bileam, han förstår ju ingenting av vad som händer. Och han blir ju irriterad förstås. Och han försöker få åsnan tillbaka upp på vägen. Men igen så står ängeln där och liksom blockerar. De kommer ingenstans. Och till slut så, ja nu Bileam, han försöker slå åsnan och liksom få igång henne på alla sätt. Och han blir ju bara argare och argare. Till slut så lägger sig åsnan ner mitt på vägen med Bileam på ryggen. Och så börjar åsnan tala. Mig vetligen den enda gången i Bibeln som ett djur talar. Men det står så här att Herren öppnade åsnans mun. De är kanske inte så dumma som vi tror, de där åsnarna. Och åsnan säger: vad har jag gjort mot dig eftersom du tre gånger har slagit mig? Men Bileam, han är arg, det är liksom kokar, och han säger: du har gjort mig till åtlöje. Hade jag haft ett svärd i handen så skulle jag ha dödat dig. Men plötsligt så öppnas också Bileams ögon och han ser det som åsnan har sett. Han ser en ängel med draget svärd som står mitt i vägen. Och Bileam, han faller ner på sitt ansikte och så bekänner han: jag har syndat, Gud. Jag visste inte att det var du som stod mig emot på vägen. Om det jag gör är orätt i dina ögon så vill jag vända tillbaka. Men Gud ger faktiskt tillåtelse åt Bileam att fortsätta den här färden. Men han ska få tala bara det som Gud talar eller säger till honom. Så när kungen i Moab förväntar sig att Bileam ska förbanna Israels folk, så välsignar Bileam folket. Hur kan jag förbanna den som Gud inte förbannar? Hur kan jag fördöma den som Herren inte fördömer? Och ni förstår ju att Balak, han blir ju vred. Och han liksom säger: men vad har du gjort mot mig? Jag tog dig hit för att du skulle förbanna folket. Men se, du har välsignat mina fiender. Det är klart att han blir upprörd. Det var ju inte vad han förväntade sig. Och kungen gör flera försök att få Bileam att ändra. Och Gud också att ändra på liksom den här välsignelsen, att vända det till en förbannelse. Men Bileam kommer tillbaka från Herren med samma budskap: se, att välsigna är mitt uppdrag. Han har välsignat och jag kan inte ändra på det. Och då säger kungen att om du inte kan förbanna, så låt åtminstone bli och välsigna. Därför att kungen, han känner till kraften i välsignelsen. Den här kungen, så han känner till kraften i en förbannelse som görs med hjälp av mörkrets makter. Men han har ännu större respekt för en välsignelse som uttalas i Herrens Guds namn. Och därför vill han inte ha den här dagen. Och så står det att när Bileam såg att det behagade Herren att välsigna Israel, så gick han inte längre bort och tittade efter spåtecken, utan Guds ande kommer över honom. Den helige ande kommer över honom och han får se en profetisk syn under den helige andes kraft. Och han börjar profetera. Han profeterar om ett folk som reser sig som en lejonhona. Han profeterar om Israels folk. Han profeterar om en messias som ska komma. En furste som ska träda fram ur det här folket. En kärna ska stiga fram ur Jakob, säger han. En spira ska höja sig ur Israel. Jag ser honom, men inte nu, säger Bileam. Jag skådar honom, men inte nära. Intressant syn som han får se. Så mitt bland de här hedningarna så uppenbarar Gud att från det här folket som Balak är redo att förbanna, så kommer världens frälsare en dag att träda fram. Det är det som Guds ande uppenbarar genom Bileam. Och som parentes så kan man säga att vi står här idag igen. Och inte bara Moab, utan hela världen vänder sig mot det folket i en unison förbannelse. Det är Guds folk. Vi behöver veta att det här är Guds folk som han har valt att välsigna. Och Guds ord så uttalar faktiskt en varning över att förbanna det folket. Så vis är den man och kvinna. Vis är den riksdagsman eller kvinna. Vis är den politiska ledare, minister eller president som väljer att säga som Bileam: hur kan jag förbanna det som Gud inte förbannar? Han har välsignat och jag kan inte ändra på det. Finns ingen politisk ledare i världen som kan ändra på att Gud har välsignat det folket. Och Bileam, han överrumplar själv av de här profetorden som han hör sin egen mun uttala. Välsignad är den som välsignar dig, alltså Israels folk. Och förbannad är den som förbannar dig. Det hör han sig själv säga. Det som jag vill stanna en liten stund för idag, så det är just det här att välsigna är mitt uppdrag. Att välsigna, det är mitt uppdrag, det är inte bara Bileams uppdrag. Och det är också ditt uppdrag. Vet du, som lärjungar till Jesus så är vi kallade att välsigna, inte att förbanna eller fördöma. Och Jesus, han säger själv, till exempel i Lukas 6:28: välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er. Paulus ger samma uppmaning i Romarbrevet 12. Och jag vet att jag här, kanske i början på sommaren någon gång i en predikan, så lyfter jag fram också det här med att välsigna när vi talar om förlåtelse. Men det här upplever jag så oerhört viktigt på något sätt, att vi får tag på det här. Att jag vill lyfta fram det också idag. Och vi kan fundera att vilket är kraftfullare, en förbannelse med hjälp av mörkrets krafter eller en välsignelse i Herrens Jesu Kristi namn. Ta det med dig. Vilket ord tror du är kraftfullare? Välsignelse, så det är en del av Guds väsen, hans personlighet. Och redan i början av Bibeln inleds med att Gud välsignar. Han välsignar sin skapelse. Det står att han uttalar en välsignelse över fåglarna och havsdjuren. Det står: Gud välsignade dem och sa: var fruktsamma och föröka er. Och sen välsignar han mannen och kvinnan. Och när vi tittar på välsignelsen i Bibeln, så märker vi att människorna, folket där, de lägger en väldigt stor betydelse och vikt vid välsignelsen. Mycket mer än vad du och jag gör när vi säger Gud välsigne dig. I bibliskt perspektiv så finns det en djup innebörd i att välsigna någon eller någonting. Ett av de här kanske mest kända tillfällena i Bibeln när någon välsignar en annan, så det är när Isak välsignar sina söner Jakob och Esau. Och vi har det i Första Moseboken kapitel 27. Det är så här att innan en judisk far går bort, så hör det till att han ska välsigna sina söner, speciellt den förstfödde. Och nu är det ju så här att Jakob, han har ju redan lurat till sig den där förstfödslorätten. För det var liksom Det var viktigt att få vara den förstfödde. Han har lurat till sig den, men nu lurar han till sig välsignelsen också. Han lurar den av Esau. Och varför gör han det då? Därför att han vet vilken kraft som finns i välsignelsen. Och han vill ha sin fars välsignelse. Så Isak, som ju har lite dålig syn, han märker inte här att det är fel son som han välsignar. Utan han uttalar den här välsignelsen över Jakob. Doften av min son är lik doften från en mark som Herren har välsignat. Gud ska ge dig av himlens dagg och av jordens fruktbarhet, sed och vin i riklig mängd. Folk ska tjäna dig, folkslag falla ner för dig. Var en herre över dina bröder. Din mors söner ska falla ner för dig. Förbannad vare den som förbannar dig och välsignad vare den som välsignar dig. Och här har vi de här orden igen. Välsignad är den som välsignar dig. Jakob, han kommer att bli stamfader till Israels folk. Och första gången som just de här orden uttalas, det är över Jakobs farfar Abraham. Som Gud uttalade den här välsignelsen. Och nu ser vi hur Jakobs far Isak uttalar samma välsignelse över Jakob som ska bli stamfader till folket. Men det här misstaget att välsigna fel son, så det liksom kommer ju Isak småningom underfund med. Och naturligtvis så blir ju brorsan fruktansvärt arg över att Jakob igen har varit framme och det här stulit ifrån honom någonting som egentligen hörde till honom. Och frågar men sin far att har du ingen välsignelse för mig? Jo, det har han. Så Esau blir också välsignad. Men han får en helt annan välsignelse. Och det finns en del saker här som vi kan se från den här berättelsen som jag bara riktigt kort vill lyfta fram. För det första så ser vi det att välsignelsen, den är väldigt eftertraktad. Så pass att Jakob lurar den till sig. Och båda pojkarna vill ju ha den. Därför att de vet att den har betydelse för dem. De vet att den har betydelse för deras framtid, för deras liv. Och för en israelit så var liksom välsignelsen, det var inte bara tomma ord, utan den hade en betydelse för liksom deras framtid och liv. Och därför så var den högt eftertraktad. Och det andra som vi ser, det är att en välsignelse kan inte tas tillbaka. Det som Isak hade sagt över Jakob, så det kunde han liksom inte ta tillbaka. Oj, ursäkta nu att nu gjorde jag miss här, att det här var avsett för Esau. Det går inte. Och varför kan man inte ta tillbaka om man upptäcker då att ja, men nu liksom gick det lite fel här? Därför att den här välsignelsen, den har en kraft att verka det som välsignelsen, ska vi säga, är välsignelsens avsikt. Vi läser i Bibeln att Gud sa det och det vart. Det finns en skaparkraft i Guds ord. Så när Gud säger någonting så blir det. Och det står också att Guds ord, så det ska inte återvända utan att ha verkat det som det sändes ut till. Så det finns en enorm kraft i Guds ord som går ut. Men det finns också kraft i dina och mina ord. Och speciellt när vi talar Guds ord, så finns det en kraft att verka det som är liksom, det är utsänt till. Och därför så kunde inte den här välsignelsen tas tillbaka. Och det tredje som vi ser, det är att mottagaren inte behöver vara värdig välsignelsen. Jakob, han har strulat, han har ljugit, han har bedragit. Han var liksom ingen söndagsskolgosse på det sättet. Och ändå så får han en välsignelse, än det här. En väldigt stark välsignelse uttalad över sig. Han har inte gjort sig förtjänt av den. Så när vi välsignar en annan människa så gör vi det inte för att han eller hon skulle ha förtjänat det. Att man skulle göra rätt för det. Så jag skulle vilja säga så här, att vänta inte med att välsigna någon tills den liksom förtjänar den där välsignelsen. Många gånger är det så här att den som har gjort minst rätt för en så liksom behöver den allra mest. Och vi kommer att återkomma till det. Mm. Du ska veta vilken kraft det finns i att du välsignar. Att välsigna, det är ju att önska Guds välgång, önska Guds godhet, önska Guds nåd över någon. Men det finns också andra dimensioner. Som vi ser från liksom, det här sammanhangen i Bibeln, så ser vi också att välsignelsen innebär att tala ut över en människa Guds intention, Guds tanke, Guds plan, Guds vilja. Så det i välsignelsen som uppenbaras någonting av Guds sinnelag för den här människan. Det finns en teolog som heter Philip Little som har definierat välsignelse så här. Att det är att få del av Guds kraft att göra det som är Guds avsikt och intention med våra liv. Att få del av Guds kraft att göra det som är Guds avsikt och intention med våra liv. Mm. Det har betydelse att välsigna någon, för då förlöses också den här Guds kraft till det som Gud vill med den människan. Så det finns en profetisk dimension i välsignelsen. Välsignelsen, den ser bortom det här som just nu, liksom ögonen, de fysiska ögonen, omständigheter, aktuella omständigheter. Välsignelsen ser bortom det här och tar istället fasta på just det här som är Guds tanke och avsikt. Så när vi säger Gud välsigne dig, så det här, så säger vi egentligen må Guds tanke och plan med dig komma till fullbordan. Så det är ju starkt att få välsigna någon. Tänker, wow, jag får önska över en människa att Guds vilja ska liksom få komma till fullbordan. Jakob till exempel, det som han gör i den här välsignelsen, han profeterar ju egentligen ut Guds avsikt över det här sönernas liv. Han talar ut den här deras framtid, vad Gud vill göra genom dem. Det är ju det han egentligen gör. Och Isaks fru Rebecka, det finns också beskrivet hur hon fick en välsignelse av sin familj före hon skulle gifta sig med Isak. Och hon fick den här välsignelsen. Av dig vår syster ska komma 1000 gånger 10 000. Och din avkomma ska inta sina fienders portar. Och nu ska du veta att Rebecka, hon hade många gånger orsak att gå tillbaka till den här välsignelsen som hennes familj hade bett ut, tala ut över henne innan de skildes åt. Av dig, vår syster, ska komma 1000 gånger 10 000. Rebecka var ofruktsam. Det tog 20 år innan hon och Isak fick se sina första barn, de här tvillingsönerna Jakob och Esau. Så jag är säker på att hon många gånger tänkte tillbaka på det här. Som vi ju uppfattar som en profetia, att de profeterar över henne. Men det står att de välsignade henne. Men välsignelsen var profetisk. Och det här visar hur viktigt det är vad vi talar ut, till exempel över våra barn. Inom deras hörhåll eller när vi ber. Att vi får koppla till det som är liksom Guds tanke och Guds plan. Så när du till exempel välsignar dina barn så har det ingenting att göra med om barnen idag vandrar i det du välsignar dem, eller det du talar ut, det du ber ut över deras liv. Och det har ingenting heller att göra med ska vi säga, hur, vilken attityd, mottagarens attityd, utan det har att göra med det att vi kopplar, vi tar fasta på det som är Guds vilja, det som är Guds intention för en annan människa. Vi bara håller fast vid det och vi talar ut det, vi ber ut det och vi välsignar den andra på det sättet. Och när vi välsignar så är vi också med och förlöser hans kraft att förvandla saker. Människor från det som är idag till liksom det som är Guds vilja. Det andra som jag kort vill lyfta fram, att välsigna, det är att tänka och tala gott om. Det är att tala det som bygger upp. Och vi har ett väldigt starkt ord i ordspråksboken 18:21 som säger att tungan har makt över död och liv. De som gärna brukar den får äta dess frukt. Tungan, den producerar frukt. Varje gång du och jag öppnar munnen så producerar den en frukt. Frågan är att producera den död eller producera den liv. Det finns en oerhörd makt i våra ord. Så vilken frukt vill vi ha? Nu uppmanas vi i Guds ord att använda tungan till att välsigna och inte till att förbanna eller fördöma. Använd tungan till att välsigna. Precis på samma sätt som det finns en kraft i välsignelse så finns det en kraft också i förbannelsen. Och det behöver vi också vara medvetna om. Men frukten är olika. Förbannelsen, den ger näring åt mörkrets krafter. Välsignelsen som förlöser liksom Guds handlande som vi har sett här. Jag läste om en pastor som varje gång han gick till sin församling så gick han förbi en sån här nattklubb, eller egentligen en sexklubb. Och varje gång så förbannade han den här klubben. Tänkte att det här är inte bra. Och Gud avskyr äktenskapsbrott och synd och så vidare. Så liksom han bara bad att den här klubben, den skulle slå fast dörrarna och affärerna skulle gå dåligt och så vidare. Varje dag så tog han det här en runda. Ända tills en dag när han liksom uppfattar en röst inom sig som säger att varför förbannar du den som jag har gett mitt liv för? Och han får en uppenbarelse och på något sätt inser det här att det är ju inte affärerna som är problemet i första hand, utan det är ju de här människorna som driver de här affärerna som har en blindhet. Och han vänder förbannelsen till välsignelsen. Han börjar välsigna de här människorna, både de som kommer dit, och han börjar välsigna ägarna. Och han börjar tänka och tala gott. Han börjar be liksom det som är, att Guds vilja ska få ske. Det som är Guds tanke och plan med de här människorna ska liksom få komma till fullbordan. Och att de businessgåvor som finns hos ägaren ska få komma i Herrens händer. Så det gör han. Han byter från förbannelse till välsignelse. Och döm om hans förvåning. Efter 2 veckor då han går förbi på väg till kyrkan så ser han en skylt på dörren. Closed. Stängt. Och nu berättar inte den här storyn om han får veta vad som har hänt med ägarna och så vidare. Men det finns en poäng i det här som är värt att ta till sig. Kraften i välsignelsen. Att hur tänker vi om människor? Hur talar vi om människor? Ser vi liksom problemen eller ser vi Guds möjligheter? Vad tar vi fasta på också i våra böner? Så den utmanande frågan till oss så blir: är jag en välsignare eller är jag en förbannare? Är du en välsignare eller är du en förbannare? Och vad säger Guds ord att vi ska vara? Och jag vill avsluta med att bara lyfta fram tre områden som vi uppmanas att välsigna utifrån Guds ord. Israel, staden, vår stad, styrande myndigheter och besvärliga typer. Så någonting riktigt kort om det här. Och det här första har vi redan pratat om. Det var det vi läste om i början. Att Gud har välsignat Israel och uppmanar också oss att göra det. Han har välsignat och jag kan inte ändra på det, konstaterar Bileam. Och det här löftet som Gud ger i sitt ord, att jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. Och jag tror att ingen av oss vill komma under Guds förbannelse. Sen det andra, staden. Att välsigna staden, styrande, myndigheter, de som tjänar oss på olika sätt. Vi har några bibelställen där också på skärmen som vi ska läsa. Paulus, han säger i första Timoteus brevet så här: först av allt så uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. Alla människor. För kungar och alla i ledande ställning. Så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv. På alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår frälsare. Som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Det är gott och det är rätt inför Gud. Att välsigna, att be för, att tacka för de här styrande myndigheter och så vidare, vår stad. Och Jeremia 29 vers 7 så säger Herren så här: sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap, be för den till Herren. När det går väl för den så går det också väl för er. Det är en väldigt tydlig uppmaning till hur vi ska, vilken attityd vi ska ha till den stad där vi bor, till de människor som tjänar oss. Vi ska tänka gott, vi ska tala gott, vi ska be för, vi ska tacka för alla i ledande ställning. Och idag så ser vi som vår rättighet, vi ser det nästan som vår skyldighet att gnälla och klaga. Eller hur är det? Gnäller du någon? Klagar du på saker och ting i samhället? Vi gnäller nästan på minsta lilla sak som går emot eller går på ett annat sätt än vad vi liksom har kanske tänkt oss. Och ja, men du kan gå igenom din dag och se hur många gånger du det här gnäller på saker och ting. Ja, men service som är långsam. Bromsklossarna i trafiken. Människor som missar någonting. Så de här mänskliga missarna. Hur många gånger blir det inte till irritation för oss? Och så vidare. Ja, men det finns en mängd saker. Vi får rannsaka våra hjärtan allihopa. Och vi får läsa på sociala medier som jag tycker svämmar över av liksom gnäll, klagomål, irritation över liksom när saker och ting inte fungerar. Och vet du, skulle Paulus vara här idag? Om Paulus skulle predika, så skulle han säga: så här får det inte vara med er. Så här är det inte bland oss, Guds folk. För vi är kallade att vara ett ljus i mörkret. Att vara ett annorlunda folk. Varför ge mörkret drag i hjälp med mera förbannelser? När du kan välsigna. När du kan välsigna den där besvärliga, kanske kollegan på jobbet. Eller den där som du tycker lite svåra tjänstemannen som du irriterar dig på. Ja, tänk om vi skulle pröva att välsigna mera än vad vi gör. Jag ska ge ett litet eget exempel här. Jag hade för ett tag sedan ett ärende till en person. som jag uppfattar som det här kanske lite svår på något sätt, lite småknepig, och jag drog mig faktiskt lite för det där ärendet och det satt igång en mängd så här negativa tankar och liksom att jag förväntar mig ett besvärligt bemötande, för jag hade liksom mött det tidigare. Men sen när snurra var igång så tänkte jag, men det här hjälper ju mig ingenting. Och så kom jag ihåg vad Guds ord säger. Och så bestämde jag mig för, nej, jag tänker välsigna. Och jag började välsigna. Jag tog en ganska lång stund i bön faktiskt. Och jag tackar Gud för den här personen. Och jag tackar Gud för den tjänst som den här personen stod i. Och jag tackar Gud och bara välsigna. Och liksom för allt det goda som fanns där och gåvorna som fanns där. Och jag bad att Guds vilja ska få ske och så vidare. Och jag medvetet så bara välsignar jag. Och döm om min förvåning. Egentligen borde jag inte bli förvånad, för det har hänt så många gånger för att jag har sett kraften i välsignelsen. Men ändå så blev jag ju förvånad när jag märkte att oj då, liksom, vad händer nu då? Att det här var ju inte besvärligt överhuvudtaget. Det var som om jag skulle ha haft att göra med en helt annan person. Alltså det var, jag minns att jag var flera timmar efteråt, så var jag liksom överrumplad över ett mirakel som jag upplevde att det liksom skedde. Och jag har varit med om det flera gånger. Så varför välsignar vi inte mera och gnäller mindre? Varför välsignar du inte mera och gnäller mindre? Och då är vi inne på det här tredje som vi kallade att välsigna enligt Guds ord. De här som jag kallar för besvärliga typer. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Så lyder Herrens ord. Och Petrus, han säger i första Petrus brev 3 och vers 9. Löna inte ont med ont. Eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna. För ni är kallade att ärva välsignelse. Men hör ni, nu vill vi ju löna ont med ont. Och hån med hån. Nu ligger det väldigt nära till. Men Guds ord säger. Nej, tvärtom så ska ni välsigna. Det här är Guds rike, så fullständigt annorlunda än vårt kött. Och jag tänker så här, att om både Jesus, Paulus och Petrus lyfter fram välsignelsen som en väg i besvärliga lägen, då måste finnas en hemlighet i det. Då finns det en kraft i välsignelsen. Att förvandla sammanhang och människor. Och våra egna hjärtan. Vi ska gå in i avslutningen av vår gudstjänst. Vi har satt den här hösten, så har vi satt som en vision och en inriktning för vår församling. En bön. Gud, hjälp oss göra Vasa till en vackrare plats. Och jag tycker idag, och utifrån det ord som vi har lyssnat till, så kan vi nog väldigt gott lägga till en del till i den bönen och be. Hjälp oss Gud att vara ett välsignande folk. Tänk om vi skulle be en sån bön. Gud, hjälp oss att i den här staden vara ett välsignande folk. Så när du går ut den här veckan, där du går fram, så välsigna. När du möter utmaningar, så välsigna. När du blir motarbetad, så pröva att välsigna. När du blir missförstådd, så välsigna. När du blir irriterad, så välsigna. Och jag tänker så här, att låt oss inte bli kända som folket som gnäller. Utan låt oss bli kända som folket som välsignar. Tänk om vi skulle som församlingsfolk bli kända i den här staden. Inte som de som gnäller, utan som välsignar. Att välsigna är vårt uppdrag som lärjungar till Jesus Kristus. Vi ska be. Ja, Jesus, jag tackar dig för ditt ord och jag tackar dig för ditt exempel. Du gick före. Du är vår mästare och vi har valt att följa dig. Och du undervisar i Herrens ord om hur Guds rike